Du lyssnar på Palmemordet, de 10 spåren av Erik Magnusson. Inläst av mig, Håkan Julander. Prolog. Den 28 februari 1986 sköts statsminister Olof Palme ihjäl på öppen gata i centrala Stockholm. En ensam man avlossade 2 skott med en grovkalibrig revolver mot makarna Olof och Lisbeth Palme när statsministerparet var på väg hem längs Sveavägen efter ett sent biobesök. När den första polispatrullen kom till brottsplatsen 3 minuter efter mordet var gärningsmannen försvunnen. Han hade omedelbart efter mordet flytt längs Tunnelgatan upp mot Brunkebergsåsen. De enda spår mördaren lämnade efter sig vid mordplatsen var 2 revolverkulor. Den 1 mars 1986 hittades den kula som snuddat Lisbeth Palme. Dagen därpå återfanns den kula som dödat Olof Palme. Vittnesmålen om hur mordet gick till var motsägelsefulla. Signalementen på mördaren var vaga. Hans utseende, klädsel och gångstil beskrevs på olika sätt. Det är ett av flera skäl till att mordet efter 40 år fortfarande är olöst. Mordet utlöste ett nationellt trauma. Mordutredningen skapade på flera sätt en rättslig och politisk kris. Sverige hade sedan mordet 1792 på kung Gustav III aldrig utsatts för ett mord på en ledande statsman. Redan under mordnatten fick regeringen en lång genomgång i Rosenbad av vilka utländska säkerhetstjänster och terroristgrupper som kunde ha haft intresse av att mörda Olof Palme. Samtidigt spekulerades det flitigt i att Palme dödats närmast genom en slump av en tillfällighetsmördare som råkat upptäcka att statsministern rört sig på stan utan livvakter. Frågan var om Palme fallit offer för en konspiration eller en ensam galning. På några få dagar formulerade spaningsledningen 100 möjliga motiv som kopplades till Palmes internationella uppdrag, hans svenska verksamhet och makarna Palmes privatliv. Spaningsledaren Hans Holmér sökte svar genom att kartlägga alla händelser i och kring Gamla stan, vid och kring biografen Grand, längs Sveavägen samt vid och kring mordplatsen. Holmér tog fram analyser av alla hot som riktats mot statsministern, en genomgång av makarna Palmes privata och offentliga liv och en kartläggning av Olof Palmes sista dag, med särskild tonvikt vid de sista timmarna. Det fanns en allmän hotbild som kunde ha skapat flera tillfällen för angrepp. Men den specifika hotbilden var inte alarmerande. Makarna Palmes privatliv visade sig komplicerat att utreda. 2 inslag i närtid stack ut. Dels en misstänkt rekognosering på Lisbeth Palmes arbetsplats. Dels kritiken kring den så kallade Harvard-affären, att sonen Joakim fått ett stipendium sedan Olof Palme föreläst på det ansedda universitetet. Makarna hade alltid skyddat privatlivet från insyn. Utredarna lyckades aldrig hitta Olof Palmes privata dagbok. Lisbeth Palme besvarade bara frågor med direkt bäring på mordet. Kartläggningen gjordes därför med hjälp av vänner och kollegor, däribland Harry Schein, Hans Dahlgren, Anders Färm, Ulf Dahlsten, Ingvar Carlsson och Ebbe Carlsson. Även den brittiska professorn Emma Rothschild förhördes om Palmes personliga förhållanden. Hon hade en övernattningslya nära makarna Palme i Gamla stan och svarade utförligt på frågor om Palmes medlarroll i Iran-Irak-konflikten och om sin tid som Palmes vän och arbetskamrat i Palmekommissionen. De hade flera gånger per månad fört samtal i Sverige och utlandet om både arbete och personliga frågor. Hon trodde sig känna Olof Palme så bra att hon skulle märkt om han känt sig hotad eller varit orolig. Han var aldrig rädd för något, sa Rothschild, som i ett förhör med kriminalinspektörerna Gunnar Järner och Lars Tornander ställdes inför 2 intrikata slutfrågor. Har du arbetat för CIA? Undrade polismännen.
Nej.